Annie Lööf, för detta centerledaren, berättar om att nästan mista sitt barn och sitt eget liv. Välkommen till Sommar i P1.
Stockholm, den 2 december 2019. Det är måndag kväll. Det är mörkt. Luften tung och ruggig. Som vardagar kan vara sent om hösten. När man tror att vintern kommit, fast det ännu inte snöar. På Essingeleden som ringlar sig runt stan lyser endast gatlamporna. Bilarnas strålkastare strömmar i fyra filer åt varje håll. Trafiken flyter i jämn takt. Och det enda som bryter mönstret är en karavan på tre fordon i höger fil i norrgående riktning som kör så sakta den förmår. Främst kör en ambulans, bakom den min man Carl Johan som jag kallar Kalle, och sist Säpo. Jag ligger i ambulansen. Jag är gravid och nyopererad. Eftersom risken är stor för en akut blödningssituation är jag fastspänd och transporteras från Södersjukhuset till Karolinska vid den här tidpunkten då det är lite trafik. Allt går som planerat och vi anländer sent till ett av världens främsta sjukhus. Jag rullas in i ett rum, får mediciner, en kopp te och kvällsmacka. Den vänliga personalen tvättar mig som ett led i förberedelserna inför morgondagen. Jag ska om möjligt försöka sova och samla kraft till den långa och komplicerade operation som är planerad till nästa morgon. Det är såklart svårt att sova. Tankarna far runt och håller mig vaken. Jag vill få grepp om läget, kontrollera situationen. Jag är en partiledare som i vanliga fall befinner mig ständigt på språng. Van vid att försöka tyda svängningar i samhället och räkna om det till politik och handling. Bestämma, påverka, ha makt. Fakta, åsikt och utspel är min vardag. Men nu har jag inget att säga till om. Att förlita mig på andras beslut är min enda chans. Här är vi alla överens. Jag ska bli frisk. Jag ska klara det här. Men den fakta som finns är för komplicerad för att jag ska förstå vad den innebär egentligen. Jag är maktlös. Hur jag än försöker äga mina tankar och inte tänka på vad som händer så studsar de hela tiden tillbaka till två frågor. Kommer jag överleva detta? Och vad händer med bebisen i magen? Jag vill inte dö. Jag heter Annie Lööf. I över 16 år har min vardag varit makt som riksdagsledamot, näringsminister och partiledare. Min dagbok, där jag fört noggranna anteckningar sedan jag började med politiken, är kletig. Bläcket har flutit ut av alla tårar. Jag fortsätter att skriva på den vita sidans ljusblå linjer. Jag har så mycket jag vill uppleva. Jag vill se min dotter Ester växa upp. Jag skriver bara stötvisa ord. Rädsla. Längtan. Oro. Samtidigt försöker jag vara rationell. Jag försöker slappna av. Ett expertteam är här och ska operera mig. Jag är i trygga händer. De vet vad de gör. Det sista jag skriver är Ester. Och ringa in hennes namn med ett hjärta. Sen somnar jag. Tror jag. För jag vaknar och somnar om tills jag vaknar igen. Och det är dags. Tre dagar före jag tvingades transporteras, sakta genom ett mörkt Stockholm. På fredagsförmiddagen, min sjätte dag på sjukhuset, hade läkarna gått ronden som vanligt. Jag hade hunnit vänja mig vid proceduren. Vant mig vid att vara en patient som man pratade lika mycket om som med. Jag låg mest i min sjukhussäng i Region Stockholms vita bomullsklänning med knappar fram till och en mossgrön lång kofta över. De omtänksamma barnmorskorna och undersköterskorna kom med mat, vatten, medicin, långsår och tog hand om alla mina infarter i armveck och på handledarna. Hela tiden underströk de att jag måste be om hjälp, att de finns till för att avlasta och hjälpa. De log och skakade på huvudet och jag bett om ursäkt för att få hjälp med att släcka lampan eller gett mig täcket som låg vid fotändan. Hjälp dem som behöver det bättre först, sa jag, som för att intala mig själv att jag nog var den som hade koll på läget ändå. Det var så svårt att vara svag, att inte kunna själv. Så på ronden den här fredagsförmiddagen kändes det mest som mitt nya normala, förutom att alla samtal det sista dygnet pekat på att jag ska skrivas ut under eftermiddagen och åka hem. Jag gillade läget, men jag var väldigt orolig. Jag försökte övertyga mig själv. Säger de att jag ska klara mig? Ja, då får jag ju göra det. Det finns andra blivande mammor som behöver mitt rum. Jag får inte känna efter så mycket. Läkaren kom in i rummet med ett följe av de vänliga ansikten som jag lärt känna under veckan. Det högg till. Jag fick ett skov och skrek rakt ut. Som en reflex tryckte jag båda handflatorna mot höftbenet på höger sida. Så jävla ont. Läkaren klev fram, kollade mina värden, strök sin hand över min panna, började känna på buken. Det här är inte normalt. Har du så här ont? Jag grät och nickade. Bara någon timme senare fördes jag in i magnetröntgen. De kollade också mina lungor eftersom jag blev andfådd av minsta ansträngning. Jag behövde fortfarande ha viss syrgas när jag skulle röra mig och gå ut i det gemensamma köket. Då gick jag med små, små steg, stöd på rullatorn med en syrgastub. Väl framme kunde jag sätta mig, lite stolt över insatsen, och spana ut över den vackra Åstaviken. De konstaterade att jag hade vätska i ena lungan, vilket förklarade mitt behov av extra syrgas. Mina bilder från magnetröntgen skulle fortsätta att analyseras av läkare under helgen. Jag blev kvar på sjukhuset. Timmarna och dagarna gick långsamt. Hemma hade livet rullat på som vanligt. Kalle jobbade och Ester gick i förskolan. Ester var lite reserverad när hon hälsade på och fick se mig så matt, med slangar kopplade till både min arm och en syrgasgrimma vid näsan. Det tog ett tag innan hon vågade krypa upp och lägga sig jämte mig i sängen. På jobbet rullade det också på. Anders W. Jonsson, som klivit in i partiledarrollen när jag nu låg på sjukhus, höll ställningarna. Det senaste året hade vi samarbetat med regeringen och drivit igenom en hel del av vår politik i det så kallade januariavtalet. Nu var det för första gången skarpt läge. Omröstningarna i riksdagen pågick om den första statsbudget vi förhandlat fram. Allt var i sin ordning. Kompromisser, ge och ta. Att samarbeta och förhandla är ett hantverk. Det kräver förtroende och uthållighet. Det handlar om att se så att alla kan bära helheten. Vad som i övrigt hände i min politiska vardag, vem som bråkade med vem, vem som sagt vad och vad som var sant, hade jag ingen aning om. Jag hade fullt upp med att göra absolut ingenting annat än att ligga stilla och vänta. 3 dagar efter den smärtsamma attacken under fredagsronden fick jag äntligen beskedet. Det var tydligt. Läget var allvarligt. Mycket allvarligt. Moderkakan hade vuxit igenom livmodern och spräckt den på höger sida och vuxit sig fast också på andra organ, bland annat urinblåsan. Jag hade en så kallad placenta perkreta. Det är väldigt ovanligt. Det fanns inte ens på checklistorna att kolla. Det doldes av höftbenet när de kollat med ultraljud. Vi anser att det finns en överhängande risk för reblödning och då en mycket akut blödningssituation, skrev läkaren i journalen. Jag var bland människor som visste vad de snackade om. Samtidigt blev jag frustrerad. Faktiskt till och med irriterad. De ville ju att jag skulle åka hem i fredags. Men nu kan det vara farligt för mig att förflyttas med sjuktransport, med risk för omfattande blödningar. Jag låg ensam i sjukhusrummet med ett barn i magen och kunde ingenting annat göra än att vänta på något jag ännu inte fått veta. Ingenting av allting kändes bra. Allt förändrades så snabbt när hösten mörknade och blev till vinter 2019. Bara någon vecka innan jag hamnade på sjukhus och sen tvingades rulla sakta genom stan till ett annat sjukhus för att inte förblöda, så hade hela mitt liv blivit något annat. Från att planera, maximera, stå på scen, resa kors och tvärs genom landet, hinna med, prestera och vara fru och mamma, så var nu bara att överleva min enda önskan. Trots de fysiska ansträngningarna så var jag även psykiskt fullständigt mörbultad. Mitt kontrollerade liv avbröt så abrupt. Jag hann inte förbereda mig. Från en internationell jobbkonferens på Grand Hotel med jobbkostym och tjusig lunch under kristallkronorna på dagen, som följdes upp av en rolig middag med kompisar på kvällen, till att samma natt vakna hemma för att gå på toaletten och i rörelsen för att ta mig upp ur sängen, knockats av smärtan som kändes som att hela buken gick sönder. Kalle ringde först ambulansen och sen Säpo för att berätta att jag var på väg till Södersjukhuset. Den natten känns som en sekund sen, eller 1000 år sen, åtminstone för ett annat liv sen. Nyss var mitt liv snabba beslut, utspel, inspel, frispel, fulspel, taktikspel, ideologi, verklighet, förhandling, riktning, mening och mål för ett bättre Sverige. Kommer med kraftig buksmärta i vecka 27 plus 2. Tas till IVA för observation i väntan på röntgensvar och för fortsatt stabilisering. Matt, smärtpåverkad, blek. Blödning i buken, misstänkt utsprunget från adenom vid levern. Nu idag, när jag läser vad akutläkarna skrev i min journal, förstår jag inte vem det handlar om, samtidigt som jag kastas tillbaka till december för 3,5 år sedan. Efter några timmar på sjukhuset gjordes en operation för att stoppa den pågående blödningen. De var samtidigt beredda att bebisen kanske behövde förlösas. Vad är det som händer? En operation? I buken? När jag är gravid? Hur går det med bebisen då? Har jag jobbat för hårt och straffas nu av kroppen? Det dåliga samvetet trängde sig igenom ett töcken av oro och trötthet. Den första operationen gick enligt plan. Bebisen var kvar i magen och de sa vi mådde bra. Det talas ibland om hur det gravida tillståndet kan innebära att vi kvinnor berikas med superkrafter. Man orkar mer. Man är en människa med två kroppar. Man är en urkraft som snart ska skänka moder jord ytterligare liv. Men jag var svag. Utslagen. Men jag var tillräckligt klar för att se hur en barnmorska gav onda ögat till mannen som hade gått en bit bakom min rullande säng. I handen höll han min träningsväska med kläder och necessär. Jag rullades in på mitt rum och inte blev hon gladare när mannen ställde ifrån sig mina grejer just innanför dörren. Och sa med neutral, informerande men för mig välbekant röst. Hör av dig om det är något. Jag finns på telefonen. Sen vinkade han hej då och stängde dörren bakom sig. Barnmorskan såg konfunderad ut och först då insåg jag att hon trodde att det var min man. Jag förklarade med ett litet fniss att det där var en av mina livvakter. Hon såg lättad ut och hjälpte mig komma till rätta. Smärtan fortsatte under veckan. Den kom i skov. Jag fick så ont emellanåt att jag vrålade ut min smärta. Jag var yr, blev anfådd, fick kraftiga smärtstillande. Jag undersöktes med ultraljud både för att kolla att bebisen mådde bra och för att undersöka hur jag såg ut i buken. Det ser fint ut, sa de till mig, och det planerades för hemgång i slutet av veckan. Men jag hade fortsatt så ont och försökte förklara hur jag mådde. Ni måste förstå. Jag har hög smärttröskel och trots det har jag så fruktansvärt ont. Jag upprepade detta under de kommande dagarna. Samtidigt tvivlade jag. Tänk så känner alla så här. De säger ju att operationen gått bra. Och att det gör ont efter en operation. Kroppen måste läka. Bebisen mår bra. Jag upprepade personalens ord för mig själv. Det ser fint ut. Men jag kände mig helt orkeslös. Matt. Slut i rutan. Jag kunde inte ens gå själv 2 meter över rummet från sängen till det vita porslinshandfatet och borsta tänderna. Det svartnade ofta när jag ställde mig upp. Och jag ville inte. Ville inte särbehandlas på grund av att jag var någon som alla kände till. En person med makt och medialt utrymme att uttrycka sina åsikter. Både en politiker som kunde besluta om pengar till sjukvården. Och samtidigt en hjälplös patient. Personalen var fantastisk. Jag litade på deras profession och omvårdnad. Men hur ska de förstå hur ont jag har? Hur ska jag beskriva det? I förhållande till vad? De bad mig att säga hur ont jag hade från en skala på 1 till 10. Men jag tänkte att 10? Ja, då måste man ju nästan vara död. Och det är jag ju inte. Så jag lägger en bit ner. 7? Kanske 8? 7,5? Jag försökte också beskriva det som skitont. Är det enklare att förstå? Jäkligt skitont. Alltså, jag har aldrig haft så här ont. Någonsin. Men så säger säkert alla gravida kvinnor. I min journal går att följa mitt tillstånd. Har borstat tänderna själv. Har suttit upp i matsal och ätit. När jag läser inser jag vad som såg som styrkebesked. Att jag svarat på tilltal. Att jag borstat mina tänder. Att jag bett om ett glas vatten. Att jag höll i telefonen när de kom in. Det går att läsa att jag blir starkare. Att kämpa för sitt eget liv. Och samtidigt försöka behålla barnet i magen som väntar på att födas. Utan att kunna göra någonting annat än att inte göra någonting. Är inte bara hemskt och förtvivlat. Det är också vansinnigt förvirrande. Man blir stressad av att inte veta. Och stressad för varje besked om vad som inte är bra med min kropp. Det är till och med stressande att få positiva besked. Som säger att bebisen i mig växer och mår bra. Jag inser hur snabbt läget kan förändras och förvärras. Jag ringer Anders, han som sköter mitt jobb. Jag vill inte prata politik, på jobbet gör han vad som behövs och krävs. Han har pondus och koll. Jag har ingenting att ha för honom ändå där jag ligger för en strid utanför den politiska arenan. Jag ringer honom därför att han dessutom är överläkare med inriktning på barn och har varit med om många komplicerade födslar. Jag beskriver för honom hur ont jag har. Jag hör på hans röst att han låter orolig, även om han försöker dölja det. Det är sånt man hör när man har jobbat tillsammans i nästan 1 decennium. Han förklarar för mig vad som händer om en bebis i vecka 28 ser dagens ljus. Det kommer gå bra, Annie. Sverige har världens bästa neovård. Ta det nu lugnt. Hans trygga stämma stillar lite av min oro. Jag har med mig Anders kunniga och lugnande försäkran under den långsamma färden genom Stockholmsnatten till operation nummer 2. På morgonen kläs jag en smurfdräkt i blått papper. Redo. Nu ska jag föda barn. Jag ligger fastspänd på operationsbordet. Högteknologiska apparater, kraftiga ljuskällor, otroligt många människor. Människor i stövlar. Hårnät. Munskydd. Vänliga ögon, lugnande och uppmuntrande ord. Jag ligger som i ett T, med armarna fastspända, ut från kroppen med infarter förberedda inför operation. Stegvis blir jag mer och mer avslappnad och bortdomnad av bedövningen i kroppen. De ska göra ett kejsarsnitt. Inte ett sånt litet elegant som vid min första förlossning, utan ett stort, vertikalt, över hela buken. Kalle kan inte vara med, för Esta har kräkts under natten, så därför sitter istället min svägerska Cecilia jämte mig. Hon fotar och filmar. Det är genom hennes bilder som jag minns hela förloppet. Plötsligt hörs ett skrik bakom skynket som är mellan mitt bröst och resten av kroppen. Hon lever. Hon läggs så där kladdig som alla nyfödda bebis är på mitt bröst. Och jag pussar på min lilla guldklimp och säger, mamma älskar dig. Hon bärs bort i kuvösen och Cecilia följer efter. Jag får masken över ansiktet. Nu ska jag sövas. Det är obekvämt att ligga fastspänd. Inte minst när jag sövs med en mask för ansiktet. Stegvis förlorar jag medvetandet och försöker ändå i en desperat kamp behålla kontrollen genom att försöka slå mig fri. Jag opereras under flera timmar. Vaknar sent samma kväll. Groggy. Öm. Ont överallt. Försöker känna fötterna. Känner mig överkörd. Har ingen mobiltelefon, bara Kalles mobilnummer uppskrivet på en servett. Så jag får ringa honom från sjukhusets telefon. Han berättar vad som har hänt de sista timmarna. Lyckotårar faller ner för mina kinder. Bebisen lever. Men vad händer nu? Hon är ju född 12 veckor för tidigt. Jag är omtöcknad. Inte bara av alla känslor, utan också av alla mediciner. Min livmoder har tagits bort. Halva min urinblåsa, båda äggledarna. Buken har rensats från den okontrollerat växande moderkakan. Jag är fast med kateter. Det är jobbigt. Privat, obekvämt, skämmigt. Men vad är vårt barn? Hon som ska heta Saga. Jag rullas in på förmiddagen, dagen efter, i min säng på intensivvårdsavdelningen på neonatal. På den delen av Karolinska som heter Astrid Lindgrens barnsjukhus. Jag kom i ansiktshöjd med vår lilla skatt, som är så liten. Ungefär ett kilo. Jag minns ingenting av detta heller. Oklara medicinerna. Men min svägerskas filmer får mig att förstå. Jag ser hur jag vänder mitt huvud mot kuvösen och tittar på min yngsta dotter. Hur tårar rullar ner för mina kinder. Hur den omtänksamma personalen lugnt och stadigt knäpper upp min sjukhusklänning. Lägger över ett litet paket kopplat till ett oändligt antal slangar. Vårt barn. Saga. Jag ser på filmen hur varsam jag är. Rädd för att jag ska skada henne eller dra ut någon sladd. De hjälper mig att lägga den ena handen om hennes små ben och fötter och den andra handen om hennes lilla rygg. Hon är varm. Jag blir varm. I hela hjärtat. Allt bara släpper och genom alla tårar kan jag skönja ett leende. Försöker röra mina egna händer över henne för att visa omsorg. Där ligger vi. Hud mot hud, enligt kängurumetoden. Framåt kvällen, dagen efter Sagas födelse, den 4 december, blir jag mer och mer klar i huvudet. Det är mycket att ta in. Jag är nybliven tvåbarnsmamma. Jag har genomgått en stor och omfattande operation. Jag är glad. Det gör ont. Jag är tacksam. Men jag orkar inte mycket. Jag pratar med Kalle som fortfarande måste vara hemma. Jag tar en klunk te och några bett av min kvällsmacka. Jag scrollar nyhetsnotiser på telefonen. Och läser att Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson har träffats. För första gången. Helt otroligt, tänker jag. Har de suttit ner och haft sitt första möte? Det känns oerhört. Fast mer som ett konstaterande än en känsla som jag kan sätta ord på. Hedi Frida. Löftet om att inte samarbeta med SD. Till en överlevande från förintelsen. Det är något som inte stämmer. Men jag orkar inte. Jag fattar knappt. Jag har annat att tänka på. Och det känns så märkligt att känna distans till något som tidigare upptagit stora delar av min tankekraft. Då orkar jag inte ens skriva ett sms. Knappt tänka. Det var länge sedan som jag inte kände mig ensam. Länge sedan som du skrattade åt något jag sa. Länge sedan du och jag. Det var länge sedan du sa något som jag just hade tänkt. Sen länge är det länge sedan någon av oss ens var glad. Länge sedan du och jag. Länge sen som jag inte kände mig ensam. Länge sen som du skrattade åt något jag sa. Länge sen du och jag. Vi ligger ett antal dagar på varsin avdelning, jag och Saga. Saga ligger tillsammans med de andra för tidigt födda barnen på intensivvårdsplats på NEO. Och jag ligger någon våning bort som patient. När jag är tillräckligt stark behöver vi flytta på oss. Saga är outvecklad såklart, men frisk. Och Sagas plats behövs för någon annan bebis med än större behov. Sent på natten mot söndagen kommer vårdpersonal in och berättar att de behöver flytta oss. De hjälper mig att packa ihop mina saker och tidigt på morgonen så lastas vi in i ambulanslastbilen och vi flyttas över till Södersjukhuset, till Sachsska barnsjukhuset. Saga skrivs in på avdelning 61. En akutsal med övervakning dygnet runt. Jag skrivs in på avdelning 63 och fortsätter vårdas efter mina operationer. Jag och Kalle faller in i rutiner. Mat, bajs, sov, tvätt, pumpklocka. Klockan 8, 11, 14, 17, 20, 23, 02, 05. Då äter Saga. Halvtimmen innan tvättar vi henne och byter blöja. På nätten avlastar personalen oss. Minst var sitt långpass av hud mot hud varje dag. Det blir vårt nya. Vi lever i 3 timmars cykler och när den ena cykeln är färdig är det nästan dags att börja om igen. Men däremellan finns en liten stund för att ta en kopp kaffe, äta lunch eller bara gå undan lite och vila i vårt lilla rum med bäddsoffa och toalett. Eller gå ut för en frisk vinterpromenad, om än i sakta mak, bland kolonilotterna på Söder. Så ser dagarna ut, vecka in och vecka ut. Självklart helt beroende av om jag är tillräckligt stark för att mäkta med det. Mitt i alla rutiner försöker jag följa hur budgeten behandlas i riksdagen. Det är debatter, omröstningar och en diskussion om att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tillsammans med M och KD ska stoppa saker gemensamt. Jag fascineras när jag ligger i sjukhussängen och får en påse nytt fräscht blod i kroppen. I takt med att jag ligger där och fylls på med förhoppningsvis ny energi läser jag om hur den politiska kartan ritas om. Bara ett år tidigare hade vi landat i januariavtalet och med det blev de 4 samarbetspartierna störst och kunde därför få igenom våra förslag. Ingen av oss kunde då se att V och SD skulle kroka arm. Men nu blåser förändringarnas vindar. Ut med gamla sanningar, in med nya initiativ och allianser. Jag förvånas när jag läser vidare att V och SD för det första kan ingå i samma underlag och för det andra hur M och KD kunde alliera sig med bägge ytterkanterna för att stoppa borgerlig politik. Enbart för att knäppa oss på näsan. Men allt känns så långt borta. Jag är inte där egentligen. I min värld är det annat som står på agendan. Här handlar det om att väga, tvätta veckan, tvätta munnen, byta blöja, tvätta ögonen, mäta tempen, sondmata, skriva upp liggläge, väga blöjan och bedöma bajsets storlek på en speciell skala. Få med näringsämnena, måtta upp rätt antal milliliter. Däremellan skulle jag pumpa bröstmjölk, skriva på en etikett vem flaskorna tillhörde, ta mig i korridoren ner och lämna det i en liten lucka. Det blir som i en dimma. Jag håller mig till uppgifterna, bockar metodiskt av, börjar om igen. Det är på något sätt skönt i allt känslomässigt kaos och fysisk smärta att ha något att göra. Dagar går och jag kan fortsatt inte stå upp och bära mitt eget barn, utan bli kvar i sängen och vårdpersonalen lägger Saga på mitt bröst. Där ligger vi om kvällarna och en bit in på nätterna. Njut av att få andas i vår egen lilla värld. Tiden kravlar sig fram. Varje liten rörelse och andetag följs och det känns som om tillvaron ljusnar. Runt Lucia så går Ebba Busch ut och säger att M, KD och SD är den gemensamma riktiga oppositionen. Här går det undan när den politiska kartan ska ritas om. Hon som sagt att hon aldrig skulle med Jimmy. Att hon hellre vill samarbeta med mig. Det känns så märkligt att följa detta i realtid på sjukhuset, samtidigt som slang efter slang försvinner på vår lilla hjälte i kuvösen de första veckorna. Hon flyttas över till värmesäng. Det går åt rätt håll. Saga är frisk och stark, men outvecklad såklart. Samtidigt oroar det oss att vi fortfarande är kvar på en intensivvårdsavdelning. Barnen på de tre andra platserna som var här när vi kom har bytts flera gånger och fått flytta in i egna familjerum i samma korridor. Men vi är kvar med den behövliga fysiska dygnsövervakningen. De säger att det är något med Sagas andning. Den 16 december, när hon är nästan 2 veckor, bär jag henne i min famn ståendes för första gången. Jag står blickstilla för att inte anstränga mitt operationsär. Men jag håller henne själv och det är en fantastisk känsla. Bära sitt eget barn. Samma dag badar vi henne för första gången och jag och Kalle ser henne utan alla sladdar. Utan den stora ansiktsmasken för att hålla andningsstödet på plats. Utan grimma i näsan. Utan någonting. Bara bebis. Vaken och nöjd. Vi passar på att ta foton. I 7 veckor ligger vi i ett hörn av en stor rektangulär akutsal. I mitten står personalens arbetsbänkar med datorer. Runt om finns apparater om något oväntat skulle hända. Både brandsläckare och ventilator. Garderober med nya handdukar, lakan, tops, servetter, bomullstussar, blöjor. Allt som vi behöver egentligen. Med ett mycket för tidigt fött barn så får båda föräldrarna vabba. För att sköta om det lilla knytet, men också för att få stöd och hjälp tillsammans. Att hitta sig själv mitt i allt trauma. Att träffa kuratorer, läkare, sitta ner med undersköterskor och sjuksköterskor. När det är dags för förskolehämtning för den stora tjejen åker min man hem. Och så kommer han tillbaka på morgonen därefter. Det är en trygghet att ha sjuk- och undersköterskor på någon meters avstånd. Dygnet runt om hon skulle sluta andas. Eller något annat oväntat skulle hända. Men det är samtidigt så utsatt att inte få stänga om sig och vara själv. Att hela tiden leva i ett rum med andra. Med alla pipande apparater. Med peltohörlurar vid ronderna för att skärma av så att vi inte hör läkaren som pratar med föräldrarna bredvid. Jag har ofta en vikvägg uppställd och försöker leva i min och Sagas egen lilla bubbla i vår vrå av världen. Jag och Kalle hittar de otvungna och fina samtalen med andra föräldrar när vi söker tillflykten till vårt gemensamma kök. Vi föräldrar delar ett halvt kylskåp. Vi har en halv hylla och en låda som skafferi. Där har vi matlådor, pasta, havregryn, kaffe, mjölk. Vi tar hand om köket som man gjorde när man bodde i studentkorridoren. Plocka in och ur diskmaskinen, gör lite extra kaffe så även andra kan få. Bjussa på pepparkakor, pastan som blev över. Alla här har tid. Här erbjuds både kramar, lyssnande öron eller sällskap när man bara vill sitta tyst och gemensamt betrakta den vackra vintern längs Åstaviken. I ensamheten, rutinerna, den institutionaliserade gången mellan akutsalen, bröstmjölksluckan och min bäddsoffa blev mammorna och papporna, ödena, samtalen jag och min man fick en möjlighet att lära känna människor och få tröst. En gemenskap där vi stärkte varandra kändes det som vi drog varandra framåt. När jag var som mest skör fanns det alltid någon där. Och jag hoppas att jag hjälpte dem vidare också. Medmänskligheten i dess allra finaste och för mig tacksammaste form. Innan jul, när Saga är 3 veckor gammal, börjar hon svaja betänkligt. Det blir oroliga dagar och stökiga nätter. De kollar blodprover, gör hjärt- och ultraljud och lungröntgen, men ser inget som avviker. Så här håller det på, natt efter natt. När jag kommer in på morgonen, det första jag gör innan frukost, får jag en rapport från nattpersonalen om hur många gånger hon slutat andas den natten. Att de fått använda ventilator för att få igång andningen, men att det ibland räckt att de rört lite på henne. Läkarna säger att det förmodligen beror på omogenhet och att hon glömmer bort att andas. Glömmer bort att andas? Ingen luft. Får hon ingen luft? Det är svårt att slita sig från henne på kvällarna och pussa henne godnatt. Händer vår värsta mardröm? Är det i natt hon slutar att andas helt? Dagen före julafton skrivs jag ut som patient. Då hoppas jag att det är för sista gången. 3 operationer på nästan lika många veckor. Narkos, mediciner, stora R, syrgasgrimma, kateter, rullator eller rullstol. Saga är kvar på akutsalen, så jag går från patient och mamma till att bara vara mamma. Jag är helt under isen. Av både rädslan att förlora Saga, min mörbultade kropp och mina starka smärtstillande tabletter. Jag orkar knappt bry mig om vad som händer utanför sjukhusets väggar. Jag ägnar mig istället åt rehabgympa, piller, bröstmjölkspumpning, omläggning av operationssåren och Sagas rutiner var tredje timme. Men jag får nyhetsflashar om vad som hände i den miljö jag skulle ha befunnit mig i om jag inte abrupt hade blivit 9 förälder. Regeringskris? Vad håller de på med? Hot om misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Vänsterpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har gått samman för att bromsa en förändring av Arbetsförmedlingen som vi fått igenom i januariavtalet och som Alliansen gemensamt gått till val på. Det gör mig häpen i sjukhusängen. Här har vi, över blockgränsen, säkerställt stöd för viktiga alliansreformer. Och så stoppas de. Av halva alliansen. Tillsammans med Vänsterpartiet. Ur led är tiden. När jag rör mig både i mina egna tankar och i de möten med andra föräldrar om livets skörhet och sorg. När jag ser sjukvårdspersonalen som går på knäna och trollar med allt de har för att få vår tillvaro så bra som möjligt. Skäms jag över den politiska cirkus som sker i mina vanliga jobbkorridorer. Där och då börjar jag genuint fundera på om jag verkligen vill tillbaka till den sandlåda det blivit allt för ofta. Med oheliga allianser bara för att visa att man kan skjuta lagförslag i sank eller rösta bort ministrar. Där man tar varje tillfälle i akt att skapa turbulens och dramatik bara för att få kalla till presskonferens. Och få klick och delningsvänliga rubriker i sociala medier. Månaden innan hade Sverigedemokraterna väckt misstroende mot justitieminister Morgan Johansson i partiledardebatten som jag var med i riksdagen. M och KD hejade på och backade upp. Det började gå inflation i riksdagens tyngsta verktyg. Jag kände hur ovärdigt allt såg ut och började känna olust över den politiska vardag som varit min i 1,5 decennium. Vad är det som händer? Jag har förändrats. Det slog ner som ett blixtnedslag. Från att vara stark, trygg, välmående, kraftfull och med ett stort självförtroende till att vara dess absoluta motsats. På bara en sekund. Ett skrik en natt i november när något brast i magen. Att lära mig be om hjälp. Att låta de allra bästa få göra sitt jobb. Hjälpa. Lindra. Stötta. Förr kunde jag allt själv, trodde jag. Eller åtminstone ville jag tro. Jag var min egen riddare, räddare i nöden. Från det jag var 3 år gammal har mottot kan själv varit ett signum. Min respekt för livet, dess allvar och glädje, hade förändrats på djupet. Jag var mer ödmjuk inför hur nära döden man kunde komma utan att vidröra den. Man blir någon annan när man tvingas möta sig själv som någon man inte vill vara. Att inte kunna själv, att inte överleva om jag skulle lämnas ensam, var en livsomvälvande insikt. När livet kräver som mest av dig behöver man hitta sig själv i svagheten. Bara där finns styrkan att våga ta hjälp, att behöva andra människor, att förstå att vi människor behöver varandra. Att vi hjälps åt. Jag tror att många av oss som bott på neoavdelningar har några saker gemensamt. Främst rädslan att förlora sitt barn. Men om man har tur, som vi, och barnet klarar sig så tar nästa rädsla vid. Får barnet en tuff uppväxt? Vilken framtid väntar även om det klarar sig? Känslan av att leva på en institution med mat och sovklocka. Utan något privatliv. Att dörren in till ens eget rum inte ens går att låsa. Det gör att man glömmer bort vem man var. Och man vet inte vem man kommer att bli när man ska återgå till en vardag som aldrig kommer vara den man hade innan. Jag tror också att många med mig delar den gränslösa tacksamheten till all vårdpersonal och den uppriktiga glädjen över att stå i köket och titta på väggen av foton på 3- och 5-åringar. Spralliga och busiga, välmående och i fas med sin ålder. Som också legat på just den avdelningen ett antal år tidigare. Det gav mig styrka. Eller när någon berättade att den evighetslånga tiden på NIO upplevs som kortare och kortare ju äldre barnet blir. Det sistnämnda stämmer. De evighetslånga sekunderna då börja bli till en dimmig tidsenhet. Vi kom dit. Det var jobbigt. Och vi lämnade sargade men lyckliga. Minuter, veckor och månader flyter samman. Det är händelserna som är tidsmarkörerna. Dessutom ljusna minnena. Jag vet att det bara är 12 meter mellan rum 15 och rum 7 på avdelning 61. Även om det då kändes som minst en mil. Efter drygt 7 veckor, den 22 januari, får vi sova i samma rum som Saga. Vi får flytta in i ett familjerum. Det är en milstolpe. Vi är på väg hem. Amningen börjar komma igång och vi kan göra avdrag på sondmatningen. Lite mer för varje dag och mitt självförtroende ökar i takt med Sagas tillfrisknande. Under den här veckan slutar jag också att äta smärtstillande mediciner. Och mitt stora ärr på magen ser allt bättre ut. På självaste superpalindromdagen, 2020-02-02, dagen innan Saga fyllde 2 månader. Och på dagen 10 veckor efter att jag åkt in akut i sjukhuset för första gången, får vi äntligen komma hem till vårt hus. Saga är fortfarande patient och ännu inskriven på nya avdelningen. Men allt känns förhållandevis mycket enklare. Vi får komma hem, ha kontakt med NIO-avdelningen och få hemsjukvård. Jämfört med vad vi gått igenom så verkar listan på åtgärder för att få komma hem högst rimlig. Vi har gått hjärt- och lungräddningskurs och lärt oss inblåsningstekniken på små bebisar om det värsta skulle hända. Vi har ett apnélarm som ska pipa om hon slutar andas. En sjuksköterska kommer hem varannan dag och väger Saga och kollar så att allt går åt rätt håll. När vi kommer hem med lilla syster konstaterar vi att båda våra barn var lika stora när de kom hem till huset. Men nytillskottet har bara haft en skakigare tillväxtkurva och några omtumlande månader som start. Stora syster Esther är så stolt när hon kommer för att hämta hem oss denna söndag. Hon kliver in i familjerummet i sin tjusigaste klänning. Ler stolt som bara en stora syster på 4,5 år kan göra. I bilen packar vi in stora frysväskor. 30 liter bröstmjölk ska hem. Det fyller hela vår frys. Det är så hysteriskt roligt och fnissigt att titta på alla dessa plastburkar som fyller hyllplan efter hyllplan och ersätter köttbullarna, brödet, den frysta spenaten och glassen. Det här har jag presterat i alla fall. Vet jag att jag tänkte och skickade ett foto på mitt verk tillsammans med en ko-emoji till mina systrar. En vecka efter att vi kommit hem, lördagen den 8 februari, drar Saga ut sin sond från näsan. Bestämt, som i en protest. Fan, tänkte den oroliga modern. Nu är jag fri, tänkte nog Saga. Jag som tycker att man ska göra enligt instruktionerna ringer nervös till NIO och undrar vad jag ska göra nu. Satsa på att helamma, får jag till svar. Det var en rejäl omställning. Min lilla minibebis slapp nu slangen och åt med amning och flaska. Nu är friheten här. Efter 1 år är hon i fas med utvecklingen och hon skrivs ut från NIO den 9 mars 2021. Då är hon 1 år och 4 månader. Eller 1 år och 1 månad, beroende på hur man räknar. Nu går hon bara på de vanliga kontrollerna hos BVC. Precis som alla andra bebisar. Vi har inte hunnit vara hemma ens en månad innan pandemin kopplar grepp om planeten jorden. Strax innan Sverige stängde ner de sociala, fysiska kontakterna hann mina föräldrar och min farmor komma upp och hålla i Saga. Men därefter, under första halvåret, träffar vi i stort sett bara varandra. Vi 4, i den lilla familjen. Som de flesta av oss. Inga resor, bara hemma. Det är skönt. Och välbehövligt. Vi behöver landa i det nya och i det vi har tagit oss igenom. Jag har varsamt packat in mina innersta känslor och mina upplevelser och lagt dem på en plats där ingen kommer åt. Det här ska jag aldrig prata om. Det är för jobbigt. Jag har svårt att förlika mig med hur orkeslös jag varit. Hur jag pendlat mellan skräcken att förlora och den smala lyckan att klara sig. Men under våren kommer breven. Handskrivna. Med foton på barn. Som idag är 8 år. 15 år. 25 år. 51 år. Föräldrar, far- och morföräldrar som följt mig i mina sociala medier när jag gett glimtar från livet på NIO-avdelningen. Och som varit med om samma resa. Varje brev, varje mejl. Varje barnbok om NIO som skickades hem till oss med tröst, förståelse och hopp gjorde att jag ändrade mig. Om inte jag, som offentlig person med min plattform, kan berätta om mina upplevelser och ge tröst och hopp, som de gör nu, medmänniska efter medmänniska, vem är jag då? Är inte att vara mänsklig och att våga visa sårbarhet också en styrka? att visa hela mig. Inte blir jag en sämre eller mindre kraftfull politiker av att visa vilket trauma vi gått igenom. Om det kan stärka andra som nu gör sina första dagar på neonatalavdelningar runt om i landet. I augusti, efter 9 månaders frånvaro, börjar jag jobba och Kalle går på föräldraledighet. Jag gör då en längre intervju med en större tidning och berättar om tiden på Neo. Om rädslan att förlora sitt barn. Om vad som är viktigt på riktigt i livet. Men jag vågade inte där och då närma mig frågorna om min egen kamp. Hur nära det var att jag inte skulle få se mina barn växa upp till de fullt friska, välmående och busiga barn som de är idag. Det har tagit sin tid. Jag blev någon annan där och då. Jag såg det politiska tjafset och spelet med nya glasögon. Lite avmätt. Blev än mer säker på att det är med ett sundare tonläge och mer av samarbeten man förändrar på riktigt. Jag skillnad i vardagen som håller över tid. Oavsett om det rör villkoren för vårdpersonalen som går på knäna för att rädda liv. En trygg vardag fri från våld. En planet att leva på eller rättvisa villkor. Oavsett var man kommer ifrån eller var man bor i landet. Att stå upp för demokratiska värderingar. Att stå fast och vara sann med sin egen övertygelse. Jag hade fått ett annat perspektiv på vad som på riktigt är viktigt. Vi har inte tid med politisk käbbel. När världen brinner, liv förloras och grundläggande värden hotas. Under samma period har jag senare fått reda på att en högerextremistisk man under många år har kartlagt mig och mina åsikter. Redo att tysta mig. För just de värderingar som är så viktiga att slå vakt om. Släcka liv. För att förgöra humanistiska, liberala värden. Det visar hur skört livet kan vara. Det handlar om att lära sig leva. När man förs närmare gränsen och inte längre kan ta nästa andetag för givet. Förstår man att det andetag som man just drog in är det bästa någonsin. Att dessutom ha ett barn i kroppen, ett blivande syskon, en del av vår familj, någon som man älskar fast man aldrig har träffat. Det är att strida för något som är ännu viktigare än det egna livet. Livet och närheten till motsatsen, döden, blir så verklig. De står där bredvid varandra och tittar på mig, som ligger hjälplös i sjukhussängen. Överlämnad till andra människors välvilja. Eller när jag ligger där på toalettgolvet i sjukhusets kläder och trycker på den röda lilla knappen vid golvet. Som jag tidigare aldrig trott att jag skulle behöva använda. Det här styrkan finns. I dig, hos mig. I vårt gemensamma samhälle. I vårdpersonalens livsavgörande insatser. För vi klarar så mycket mer än vad vi tror. Men det kräver något av oss. Det kräver att vi är medmänniskor. Att vi inte värderar varandra efter hudfärg, tjocklek på plånbok, bostadsort, kön eller sexuell läggning. Utan att vi ser varandra för vad vi är. Människor. Med rätt att vara. Med rätt att leva. Med rätt att vara stark genom att visa sin sårbarhet. Med rätt att göra rätt och göra fel. Att vara nyfiken och otålig. Det är ett Sverige för mig. Ett Sverige för oss.
Det finns en
Producent Henrik Jonsson och tekniker Tim Kellerman. Flera för detta partiledare har sommarpratat, till exempel Ingvar Carlsson, Alf Svensson och Anna Kinberg Batra, som talade om tillfället då valberedningen föreslagit henne som Moderaternas nästa partiledare.
Precis efter presskonferensen bara snurrade i huvudet. Det här var det jobbigaste jag varit med om sedan jag födde barn, kändes det som. Medarbetare kom med långa listor på saker jag måste göra, medieförfrågningar och nya punkter på schemat, och det allra mesta ser jag fram emot. Men först måste jag andas. Så jag åker hem för att tillbringa kvällen med familjen, och jag ber min presschef Linda att hjälpa mig att få allt och alla att vänta till nästa morgon. Om det inte händer något alldeles väldigt speciellt förstås. Jag har precis kommit innanför dörren och sparkat av mig skorna, men inte hunnit sätta mig ner när hon ringer. Du, vi måste prata om din farfar.
Sök efter Sommar i P1 med Anna Kinberg Batra i appen Sveriges Radio Play.